Hej igen.
Hej.
Är du taggad?
Jag är så taggad. Jag tror att det här är en väldigt viktig del av den här podden. Och en av våra kärnverksamheter. Att åka till hemsökta hus och dra våra egna slutsatser.
Topp 10 hemsökta hus i Sverige. Är det astralt, paranormalt
eller bara banalt? Ja, det här blir spännande. Vi tänker åka runt till hemsökta hus i Sverige. Och hemsökta platser som inte är hus också kanske.
Ja, och när vi ska åka runt till de här platserna så måste vi ha någonting att utgå från. Det finns ju många platser som sägs vara hemsökta. Fler än man tror kanske.
Det gör ju det. Och dessutom finns det diverse topplistor på de här hemsökta platserna.
Ingen är den andra lik.
Nej. Så därför har vi bestämt oss för att göra en egen topplista. Och det är det här avsnittet. Där vi kommer att presentera vad vi tror är de 10 mest hemsökta platserna i Sverige.
Men den här listan kommer också vara föränderlig. Och ni kommer få vara med att påverka den.
Ja, och det kan ni göra genom att mejla till simwaypodcast@gmail.com. Simway med zeta, simwaypodcast@gmail.com. Står också avsnittsbeskrivningen. Och dels skicka in era historier om vad ni har upplevt på de platserna. Men också era topp 3 på hemsökta platser i Sverige. Vad tycker ni? Och sen kommer vi att låta det här påverka vår lista när vi återkommer den här listan i framtiden. Men det här är den lista vi kommer att utgå ifrån till en början.
Vi är ju inga självutnämnda experter på vilka hus som är mest hemsökta i Sverige.
Men det kanske kommer att bli.
Det vore ju asballt.
Ja, ska vi dra igång?
Ja.
Ja, vi tänkte då ha en topp 10-lista. Men i varje topp 10-lista med respekt så ingår förstås en bubblare. Det vill säga en plats som nästan kom med på listan men inte riktigt. Och det kanske finns hopp för den här platsen i framtiden om ni tycker att den är ett av Sveriges 10 mest hemsökta hus. Vår bubblare är Hotell Statt i Söderhamn.
Varför är den det?
Jo, det här hörde jag massor om när jag bodde i Söderhamn. Jag råkade tillbringa 6 år av mitt liv i Söderhamn mellan 2011 och 2017. Då hörde jag talas om det här. Och det är alltså Stadshotellet i Söderhamn. Och det spökar väldigt specifikt just i rum 104. Man tror då att det är källarmästaren Carl Emil Fure som dog i hotellets kök 1950. Och det är han som inte har fått ro. Och därför spökar han i rum 104. Då undrar man vad kopplingen mellan köket och rum 104 är. Jo, rum 104 ligger precis under köket. Men, tillägger man när man pratar om det här, så har då spöket aldrig skadat någon. Bara ställt till en massa oreda. Under en lång period var rum 104 stängt på grund av städpersonalen vägrade städa rum 104. För att de var så rädda. Men idag är rum 104 öppet igen. Så vi kan bo där. Om jag nu vågar återvända till Söderhamn.
Vad är värst liksom?
Det är nog inte rum 104.
Förlåt alla Söderhamn.
Ja, så det var vår bubblare. Och nu har vi kommit fram till själva listan.
Plats 10. Styggens stuga. Och det är svårt att förstå att en familj på 5 personer har bott i den här lilla timmerstugan. Bestående av ett litet rum, belägen på en höjd i skogen norr om Fredriksberg. Men här bodde en man vid namn Carl Johan Persson med hustru och barn i mitten på 1800-talet till tidigt 1900-tal. En man som i unga år kallades för Snyggen eftersom han var så väldigt stilig och vacker. Men det smeknamnet skulle snart komma att bytas ut mot den mindre skärmiga Styggen. Han ägnade sig nämligen åt trolldom på det sättet att han kastade förbannelser mot de som han tyckte förtjänade det. Och prästen i byn, han gick inte heller säker. Kan du hjälpa mig att läsa den här texten som förklarar vad som hände med prästen i den här byn?
Okej. Det var så att han troligen var instämd till tinget för olaga jakt, anmäld av bolaget. Då var han dömd till värjemålsed, och innan han fick gå eden vid tinge var han tvungen att läsa för prästen. Han var till Söfsbyn och läste för prästen, och prästen satte på honom olika frågor, och han svarade prästen, så att prästen sa att du svarar mig så att jag kunde svimma. Då sa Styggen åt prästen, kyrkoeden ska få svimma allt fortfarande, och det var något märkvärdigt med det. När prästen gick upp i predikstolen och fick se församlingar, då svimmade han, och från den dagen var han tvungen att ha hjälppräst. Vad fint att det ändå fanns någon slags stödåtgärd om man kunde få en hjälppräst när man inte kunde hålla sig vaken i predikstolen.
Ja, verkligen.
Han satt alltså en svimningsförbannelse på prästen.
Mm. Ja, och det finns inte några specifika spökhistorier härifrån. Annat än att Stugan fortfarande är hemsökt av hans förbannelser. Men det är just därför som Styggens stuga inte hamnar längre upp på listan också.
Men varför förbannar han sin egen stuga?
Det är det jag inte heller riktigt förstår. Vad jag har förstått så höll han lite på att experimentera med trollformler och liknande. Och det kan ju på något sätt ha påverkat det stället. Kanske. Vad vet jag? Och då går vi vidare till plats nummer 9.
Vanbo herrgård i Smedjebacken i Dalarna.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Där jag har släkt och är gravrättsinnehavare fram till år 12001.
Där ser man.
Mm. Men jag har inte varit på Vanbo herrgård än. Där är då en gammal herrgård och den går långt tillbaka i tiden. Ända tillbaka till självaste digerdöden. På 1300-talet kom digerdöden till Sverige och dödade nästan alla. Väldigt många dog bland annat 77 personer i närheten av Vanbo herrgård. Av praktiska skäl då la man dem i källaren till herrgården eftersom det var ganska kaotiska tider. Sen skulle de begravas på Malma kyrka. De var tydligen tvungna att vänta till vintern. Man kunde dra liken över sjöisarna till kyrkan.
Mm.
Och det är alltså en pestlik förvaring i källaren är ett bra sätt att få spöken, kan jag tänka mig. 77 personer har dött av digerdöden och det är ingen trevlig död. Men det slutar inte där med anledningen att det spökar i Vanbo herrgård. Utan vi har även den fruktade prosten Birgersson. Det här är något senare, väldigt oklart när. Prosten Birgersson var inte bara kyrkans utsände, han var också skatteindrivare. Och han var väldigt hård mot folk, så alla hatade honom. Och en dag försvann han spårlöst. Och ryktet på byn var att han hade blivit mördad. Men han fick inte frid, utan hans vålnad härjar på Vanbo herrgård. Och det finns till och med en övning man ska kunna göra. Man ska kunna gå till källaren, förmodligen pestkällaren då, och uttala orden: Birgersson, ta min hand. Och då gör han det. Men Birgersson och alla pestoffren är inte de enda spökarna. Det finns även en mörkhårig kvinna. Men ingen vet vem hon är eller varför hon går igen på Vanbo herrgård. Ibland hör man fotsteg trots att ingen är där. Ljus tänds och flera personer har uppgett att de då har sett den här unga kvinnan stå stilla i huset eller på gården och sen upplösas i dimma. Dessutom finns det några hundra meter från herrgården en gammal sockengräns mellan Norrberke och Söderberke. Och där står det en sten där rättvisa skipades. Och minst 7 människor har avrättats vid den här stenen. Om man inte lyssnar på ryktena på byn, för de säger att det var många fler. Vi har lite uppgifter om den sista avrättningen som skedde här.
Mm-hmm.
Alltså väldigt nära Vanbo herrgård. Den inträffade 1858. När den väldigt fattige mannen Anders Andersson blev halshuggen. Han var känd som Kammar Anders. Och han tillhörde den lägsta underklassen i området. Men han hade ambitioner. Han ville komma upp sig i världen. Och det ska han kunna göra genom att få bruka ett torp. Men det fanns ju folk i torpen som brukade dem. Så han gjorde en plan att döda sin granne. Som förvirrande nog hette exakt samma sak som honom. Alltså Anders Andersson. Men vi kallar vår brottsling här för Kammar Anders.
Mm.
Så Kammar Anders satte en listig plan i verket. Han använde sina sista pengar för att skaffa en kvarting brännvin. Och baka en pannkaka. Men det var inte allt han hade köpt. Han hade även köpt arsenik som han la i pannkakan. Sen gick han till sin granne, Anders Andersson, och sa: titta, lite sprit och en pannkaka ska du ha. Anders Andersson tyckte ju om sprit, så han följde med runt hörnet för att dricka lite brännvin. Men han verkade bara vara intresserad av brännvinet, inte av pannkakan.
Brukade Anders Andersson ett Kammar Anders, så brukade han bjuda på pannkaka.
Nej, det här var ytterst suspekt. Så jag skulle inte äta hans pannkaka. Men Kammar Anders stod där och tittade på när Anders Andersson söp. Så han: ska du inte ha lite pannkaka ändå? Nej, pannkakan ger jag till barnen, tyckte Anders Andersson. Men ät pannkaka nu. Du kan få fler så räcker till barnen, tyckte Kammar Anders. Så Anders Andersson åt upp pannkakan och sköljde ner med brännvinet. Men senare på kvällen så slog arseniken till och då dog han. Det här brottet var inte jättesvårt att utreda ens för polismyndigheterna 1858. Och det var det som ledde till att Kammar Anders halshögs. Så, Vanbro herrgård, Nummer 9 på listan, och nu är det dags för nummer 8.
Och det är Furunäset. Tidigare mentalsjukhus, men numera hotell och konferens.
Och var ligger det här?
Det här ligger i Piteå.
Oj, det är långt härifrån.
Mm. Och det här användes som ett mentalsjukhus i nästan 100 år. Mellan 1893 och 1987. Så det var inte så väldigt länge sedan som verksamheten stannade där.
Vi vet ju att mentalsjukhus är väldigt vanliga platser för hemsökelser. Det är mycket hemska saker som har hänt på sådana ställen.
Ja, och vi har ju Säters mentalsjukhus som rivdes.
Ja, det kanske var lika bra.
Så den fick inte vara med på vår lista. Men förr så hade man ju sina idéer om hur man skulle bota sinnessjukdom, som det kallades. Och det var ju nästintill tortyr det här. Behandlingsmetoderna som användes var bland annat kallbad, varmbad, inympning av löss.
Va?
Det är helt galet. Allt det här är galet. Men jag förstår inte hur man ens kan komma på att det skulle hjälpa.
Det kanske är som blodiglar, att man lössen suger ut det dåliga blodet och så blir han frisk.
Men man hade även andra väldigt märkliga metoder här. Man hade burar som man låste in patienterna i. Man använde även glödande järn som man brände patienterna med. Och såklart lobotomi. Och det var många som dog av behandlingarna här.
Ja, den positiva nyheten är att din anhörig har inga psykiska problem. Den dåliga nyheten är att din anhörig är död. Psykvården blev betydligt bättre när psykofarmaka blev en grej.
Mm.
I mitten av 1900-talet.
Och det här var ett stort sjukhus och det bodde ungefär 900 patienter här samtidigt.
Oj!
Det var många som därmed dog här. Och om inte dog, led oerhört mycket. Så idag så kan man se skuggor och höra konstiga ljud. De har inget specifikt hemspöke som de talar om, utan det är lite mer generella spökerier här.
Det vore jätteintressant att komma in där och tillbringa natter.
Mm. Vågar vi det?
Ja. Då är vi framme vid det sjunde mest hemsökta huset i Sverige enligt podden Fenomen och den här första utkastet till lista. Och det är Gripsholms värdshus. Gripsholms värdshus i Mariefred utger sig för Sveriges äldsta värdshus och har, precis som slottet som ligger bredvid, sina alldeles egna spöken. Själva grunden till spökerierna är ett gammalt kloster från 1400-talet och grunden finns kvar av det. Och man tror att det är några munkarna som går igen. Så där är första spökena i munkar från klostret. När man bokar ett rum på värdshuset kan man få garanterat spökfria rum. Så att personalen verkar veta var spöken härjar.
Om jag tar ett sånt så kan du ta garanterat spökrummet.
Nej. Vi måste båda övervaka spökrummen. Och vill man ha spöken så har man störst chans att hitta dem i någon av de kungliga sviterna. Det verkar finnas ganska snälla spöken där som stoppar om en om natten.
Mm.
Men sen finns det också den grå damen. Hon skapar ljudet av klockor som slår. Det låter ju lite irriterande.
Också poetiskt.
Mm. Sen finns det spöken som drar i dörrantagen. Men utan att öppna dörren. Så att de bara drar dörrantagen upp och ner. Det här har vi betraktat som spökhus sedan 1930-talet. Och det var en utlösande händelse. Det var en majorskan Nordenankar som sov i sängkammaren inuti ståthållarflygen. Mitt i natten väcktes hon av gnissel. Då väckte hon sin make, major Nordenankar. De båda tittade mot dörren och där såg de handtaget dras ner av sig självt. Släpptes upp och sen drogs det ner igen. Och sen hände det inget mer. Mm. Så typiskt där, handtag drar upp och ner spökerier på Gripsholms värdshus. Låter inte jättehemskt. En till teori varför det finns så mycket spöken här är att Gustav den tredje förstörde Gripsholms slottskyrka 1781. För han ville förstås, eftersom han var Gustav den tredje, bygga en teater. Och själva slottskyrkan verkar spöka i teatern. Så ibland kan man höra kyrkklockornas klang. Trots att Gustav III tog bort dem och gjort om dem till kanoner. Dessutom kan man råka ut för låsta dörrar som öppnas utan anledning. Stolar som flyttas utan någon synbar orsak. Och lampor som tänds och släcks utan att någon är i närheten av strömbrytaren. De mest hemsökta rummen i hela värdshuset sägs vara rum 115, rum 210 och vinkällaren. Vi måste helt enkelt övernatta i vinkällaren.
Ja, det kan bli kul.
Men då går jag över till det sjätte mest hemsökta huset i Sverige. Och det är
Torpa stenhus. Som ligger beläget vid en sjö vid namn Åsunden i Västergötland. Och det här har varit en sätesgård sedan 1400-talet. Och det är flera spöken som härjar här idag. Och jag börjar med den gråfrun. Även här har vi en gråfru. Det här ska ha varit en dotter till en av godsägarna. Hon ska ha blivit förälskad i en dansk fånge i slottet. Men det här tyckte inte pappan om. Så att han lät döda den här danska fången. Hon blev ju utom sig av sorg och dog faktiskt av olyckan. Så hon har inte fått någon ro än och hon irrar fortfarande runt i slottet. Men om han dog där så borde de kanske springer på varandra där. Vi får hoppas det.
Ja, det tragiska vore om han inte spökar.
Vi har också en annorlunda hemsökelse. Och nu pratar vi inte om något klassiskt slottspöke. Utan det här är fyra vita hästar. Oj. Som sägs komma när en godsägare ligger för döden. Då kommer de här fyra vita hästarna med en vagn och en elegant kusk.
Vad obehagligt, då vet man när hästarna kommer så är det kört.
Mm, och det är bara just godsägaren som kan se det här.
Om man ligger där på dödsbädden så bara, ah, det är hästarna, de har kommit för mig.
Ja, men hellre fyra vita hästar än typ liemannen.
Ja.
Sen har vi den inmurade flickan. Och även här har vi en dotter till en ganska oskärmig godsägare. Den här dottern hade varit på besök i Danmark. Och väl hemma igen så pratade hon med sin syster om hemresan för att hon är orolig. På båten hem från Danmark så hade det pratats om pesten. Att det var några smittade ombord. Men det här samtalet som hon hade med sin syster hörde deras pappa. Och han ville inte ha någon pest till sitt slott. Så hans lösning på det här var att mura in sin dotter i väggen. Han satte dottern på en stol och lät mura in henne sittandes där, alltså levande. En kort tid efteråt så gjorde några ett försök att få ut henne därifrån. Men de här drabbades av olycka. Så alla som har försökt ta ner den här väggen har råkat illa ut på ett eller annat sätt. Och flera har dött i märkliga olyckor.
Jag tycker att Torpa Stenhus verkligen ser ut som ett spökhus. Det ser jättespökigt ut.
Mm, verkligen. Och det slutar inte där, för vi har nämligen en liten pojke som vi faktiskt vet vem det var. Och det här är Gustav Otto Stenbocks förstfödde son, som drunknade i brunnen när han var bara 3 år gammal.
Oh.
Och nu ser gäster och besökande en liten pojke i gammaldags kläder. Och det är speciellt kvinnor som tycks se den här pojken. Men även fadern, greve Gustav Otto Stenbock, sägs spöka på slottet. I kungssalen kan man hitta en stor målning av honom. Och det sägs att om man ställer sig vid det här porträttet och ropar på honom, så ska hela slottet börja skaka våldsamt. Och det ska vara så illa att ingen kan stå upprätt ens en gång. Och det här låter ju som en väldigt lätt sak att testa.
Ja, det här måste vi prova.
Så delar vi med, det märker man ju om hela slottet börjar skaka våldsamt. Det är svårt att missa. Och det leder oss till plats nummer 5. Och vad har vi där?
Vadstena kloster. Det är ju ett av Sveriges äldsta kloster. Och har använts som mentalsjukhus och fängelse. Huvudbyggnaden byggdes på 1200-talet av Birger Jarl. Och sen dök Heliga Birgitta upp och startade ett kloster. Det finns ett spökrum, eller sägs finnas ett spökrum, på klosterhotellet. Där föremål flyttar sig av egen kraft. Dessutom har städpersonalen hört röster i tomma rum. Och sen har de känt händer som läggs på axeln. Man kan även råka ut för en gammal pratglad dam som sätter sig ner på sängkanten på natten.
Usch.
Ja, och henne ska man inte prata med. För hon kan nämligen bli väldigt ledsen och jobbig. Vi har även märkliga skuggor på fotografier. Och dessutom är det någon som försöker hålla för dörrarna när man försöker öppna dem. Det låter ju bara som att dörrarna är svåra att öppna på Vadstena klosterhotell. Men definitivt en intressant plats för oss att besöka. Och nu vidare till det fjärde mest hemsökta huset i Sverige.
Plats nummer 4 alltså har vi Frammegården. Frammegården var en hembygdsgård som härstammar från 1700-talet. Här bodde många äldre, fattiga och sjuka sin sista tid i livet. Och på grund av det här så finns det ett rum i det här huset som kallas för likrummet. Det här är på nedre våningen och här inne står det en säng och en kamin. Och hit fördes de allra sjukaste personerna precis innan det var dags att dö. Och det här betyder att det är ganska många som har dött i det här rummet. Och här kan man uppleva alla möjliga saker. Men de mer specifika spökerierna kan man vara med om en våning upp. På 1800-talet så hörde man gråt och skrik från ett rum här på övervåningen. Och man hittade en mamma sittandes på en säng med sitt döda barn i armarna. Och än idag så kan man höra gråt och skrik från det här rummet. Och det är flera barn som har dött på den här övervåningen. Här kan man se 2 porträtt från 1865 som föreställer 2 barn. Kerstin Eriksdotter som var 4 år och Nils Eriksson 2 år. Enligt sägnen så blev de instängda i ett litet rum här på övervåningen och antingen svalt ihjäl eller frös ihjäl. Och här kan man både se och höra de här barnen. Och det är ju allmänt läskigt tycker jag med barn som spökar.
Ja, som på Häringe.
Mm.
Så fort jag nämnde den här podden så var det någon som kontaktade mig och sa att Frammegården är det läskigaste stället i Sverige. Och hon hade försökt boka ett rum på Frammegården, men det är sån kö dit att hon fick vänta någonstans mellan 6 månader och ett år på ett rum. Så det kan inte finnas särskilt många rum.
Frammegården ligger också högt upp på väldigt många topplistor.
Ja.
Ofta 1 eller 2.
På plats nummer 3 över hemsökta hus i Sverige så hittar vi en plats som jag har gått förbi så många gånger. Det är Schefflerska palatset. På Drottninggatan 116 i Stockholm. Men det är inte känt som Schefflerska palatset, utan det är känt sedan 1830-talet som Spökslottet. Det står till och med Spökslottet på huset. Bakom Spökslottet ligger Spökparken. Jag var helt säker på att folk drev med mig när de sa det här. Men det står alltså en skylt och en informationstavla framför huset där det står Spökslottet. Men vad har då gett Schefflerska palatset det här namnet? Det började då med att Hans Petter Schäffler byggde palatset. Det var han klar med 1702. Men det var inte han som var problemet, utan det var Baltzar Knigge som dog 1796, som började orsaka konstiga saker. Och Baltzar Knigge sägs vara begravd i ett gravvalv i Spökparken då, som ingen har hittat. Spökerierna i Spökslottet består av konstiga ljud, mystisk musik och sång. Speglar och fönster går sönder. Och sen hittade man en grav i Spökparken. Och då trodde man att det här måste vara Baltzar Kniggas grav. Så 1907, alltså 111 år efter Baltzar Kniggas död, grävde man upp graven. Man flyttade innehållet till en kyrkogård, men man lyckades inte identifiera liket. Så man vet än idag inte om det är Baltzar Knigge. Idag disponerar Stockholms universitet och Folkuniversitetet de här byggnaderna. Och jag vet inte vad vi måste göra för att komma in i Spökslottet, men jag är väldigt spänd på den här platsen.
Mm.
Jag vet att det förekommer någonting riktigt obehagligt i en av flyglarna till Spökslottet. Det här är inget stort slott, men det är en fin gård. Men i en flygel, man tittar in genom fönstret, så ser man en tandläkarklinik. Det verkar kanske vara en slags skola för tandläkare, men de fyller igen rotkanaler och andra hemska saker.
Usch.
Jag tror inte det har någonting med spöken i den, och det är bara obehagligt.
På något sätt så känns det mer liksom genuint med ställen som inte har kommersialiserat sina spökerier.
Ja, det ökar ju trovärdigheten att det är svårt att komma in i Spökslottet om man inte har ett legitimt ärende.
Mm.
Medan Frammegården, i och för sig måste man vänta väldigt länge, men det mest hemsökta huset i Sverige som vi kommer tillbaka till, det är ju fruktansvärt kommersialiserat nu.
Mm.
Men där är vi inte än.
Nej.
Först måste vi prata om hus nummer 2. Det näst mest hemsökta huset i Sverige.
Och det är Häringe slott. Och jag vill egentligen inte berätta så jättemycket om det här stället, eftersom du och jag faktiskt har varit där redan.
Det var ju vårt besök på Häringe slott och det resulterande avsnitt i podden Hard Nerd Café som gjorde att vi bestämde oss att starta den här podden.
Mm. I många hundra år så var det här lite av ett partyslott. Och det är ju många kändisar som har bott här. Och vi bodde i Sara Leanders svit. Och vi upplevde faktiskt lite märkliga saker där och tog lite märkliga bilder.
Ja.
Bland annat. Men det vill jag gärna återkomma till.
Ja, det tar vi i det avsnittet.
Mm.
Men vi upplevde saker på Häringe och det känns som att det förtjänar sin andra plats.
Mm, verkligen. Men topp ett då, och det som är topp ett på många, många listor, de flesta.
Jag tycker nästan alla listor är väldigt olika, men nästan alla är helt eniga om första platsen.
Mm.
Och jag har ju faktiskt varit på den här platsen för 2 år sedan. Det var där jag konfronterades med spökgardinen. Det kan ni se, för den har jag dokumenterat på min YouTube-kanal, Dan Hörning på YouTube. Spökgardinen på Borgvattnets prästgård. Det här är ett så legendariskt spökhus att det i princip driver hela samhället Borgvattnet. Och Borgvattnet är ett väldigt avlägset samhälle. Vi pratar en liten by med kanske 50 invånare där de har ekonomiska möjligheter som de inte borde ha på grund av den här prästgården. Och alla som är intresserade av hemsökta hus vill besöka Borgvattnets prästgård. Sen några år tillbaka äger LaxTon prästgården och nu har det börjat spöka i ett hus som är beläget ganska nära så att det får plats ännu fler gäster. Hela prästgården är automatiserad på ett otroligt effektivt sätt. Men fortfarande extremt hemsökt. Enligt många som tror på sånt. Till exempel Jocke och Jonna.
Just det.
Som vi hade fruktansvärda upplevelser i Borgvattnets prästgård. Historien började 1947 när den sista prästen Erik Lindgren bodde i prästgården. Det är ganska litet hus. Det är väl 4-5 rum på varje våning.
Mm.
Det är inte stora rum heller. Prästen Erik Lindgren satt där i sin gungstol och plötsligt blev han avkastad av gungstolen. Han blev lite formig och satte sig igen och blev avkastad igen. Och när jag var i Borgvattnets prästgård så satt jag med aldrig den här gungstolen.
Det var dumt.
Ja, så jag måste åka tillbaka. Det borde ju vi göra tillsammans.
Det är självklart att vi ska åka tillbaka.
Prästen Erik Lindgren berättade den här historien för en vän på byns café. Och då satt en journalist i närheten till och hörde historien och skrev om den. Och efter den här artikeln skrevs 1947 så ramlade in brev och samtal till prästen. Där personer från hela Sverige berättade om allt märkligt de hade varit med om i Borgvattnets prästgård.
Det är många som hade varit där alltså.
Och man, ja tydligen. Och man tror att spökerierna har att göra med händelser mellan 1900 och 1908. Alltså 40 år innan prästen åkte ur gungstolen. Det var en annan präst som bodde i prästgården, Per Hedlund och hans fru Märta. När Märta var havande med deras 11:e barn dog hon i barnsäng. Och Per då vägrade släppa iväg henne så han hade kvar hennes lik i huset. Och antar att det inte gick jättebra för de här 10 barnen. Det här ryktet då från 1947 har växt sig så starkt att redan om 70-talet blev prästgården hotell. Och folk har vallfärdat dit för att få uppleva spökerierna. Det verkar som att spökerierna är baserad på egentligen vilket rum man är i. Och jag valde att sova i gråterskornas rum. Där det finns en soffa som står vid sängens nederkant. Mitt emot den. Och där ska då 3 gråtande kvinnor dyka upp och sitta och titta på en. Men jag såg inte dem för att det var väldigt varmt den sommaren jag var där. Och i Borgvattnet är det inte varmt. Så jag tyckte, gud vad skönt och svalt det. Så jag sov jättegott. Gråtskorna kanske satt där och grät, men jag märkte ingenting. I rosa rummet kan man höra barnskrik. Kanske från då prästen Per Hedlunds försummade barn. Man kan bli petad i håret om man ligger i sängen. Eller nedtryckt av en stark kraft. Sen finns det ett rum som heter Expeditionen. Och där får sängöverkasten mystiska sittmärken. Som att det sitter personer där som inte finns. Man kan också stöka till överkasten och då kommer de mystiskt slätas ut. Vi har en liten konstig historia från expeditionen. Jag känner att vi måste dra också. Tre göteborgare tog sig hela vägen. Låt som början på en rolig historia.
Jag tänkte precis det.
Tre göteborgare tog sig hela vägen upp till Borgvattnet. Och så såg de en man sitta vid bordet i expeditionen. Men på deras uppmaning löstes han upp i tomma intet.
På deras uppmaning?
Ja. Jag vet inte hur riktigt, eller hur? Men kan jag inte imitera göteborgska med är du god eller? Lös upp dig! Han bara okej.
Ja.
Sånt händer i Borgvattnets prästgård. Och det kanske låter roligt, men det är utan tvivel Sveriges mest hemsökta hus. Och jag är beredd att för dig och för lyssnarnas skull återvända till det hemsökta huset. Och gärna en varm sommardag eftersom det är så svalt och trevligt där. Utanför prästgården ligger en jätteläskig kyrkogård. Och det hus när det har börjat spöka är det gamla församlingshemmet som då ligger på nära avstånd från prästgården, men man måste gå förbi kyrkogården.
Mm.
Och man var inte jättekaxig i prästgården.
Inte ens du?
Nej, och det var juli så att det var ljus länge, men sen blev det mörkt. Och då... Det läskigaste var kanske att det smög runt jättemycket spökjägare och de hyr ut spökjägarutrustning. Så alla människor som bodde i huset var uppe mitt i natten när det var mörkt och smög runt i en släkt prästgård med branta trappor.
Mm.
Och det knarrade överallt, men det var ju för att folk smög runt.
Men när du såg din fladdrande gardin där,
aha,
kände du då något litet tvivel i din skeptiska kropp? Att det här kanske är på riktigt?
Alltså jag förstod inte varför den fladdrade. Jag tyckte jag kollade alla anledningar till att den kunde fladdra.
Mm.
Jag kan inte förstå hur den fladdrade.
Du har fortfarande ingen teori liksom?
Nej.
Logisk teori?
Nej, och på listan över saker jag upplevt så är nog Häringe slott det mest obegripliga. Och sen spöktoffen på Häringe det tredje. Men spökgardinen blir nog tvåa på den listan. Nu börjar jag göra nya listor i ett listavsnitt. Det ska jag inte göra.
Och jag kommer nog återkomma till den här gardinen många gånger för att påminna dig om att du inte är helt hundra på det här, tänkte jag säga.
Vi får se vad som händer när vi åker till Borgvattnet och konfronterar gardinen en gång till.
Mm. Men du vet, när man väl ska visa något, då händer det aldrig.
Nej.
Det var våran topp 10-lista på hemsökta hus. Temporära topplista.
Och kom ihåg att du kan påverka den här listan. Du kan skicka dina upplevelser till simboypodcast@gmail.com, Simboy med Z, och berätta vilka du tycker de tre mest hemsökta husen eller platserna i Sverige är.
Känner du att du kan liksom kanske försöka tro lite i alla fall när vi är på plats för stämningen skulle. Nej,